Yes, vi kommer idag. Fokuset för dagens predikan, så det är palmsöndagen. Så vi kommer att se lite på vad som hände under det här Jesu intåg i Jerusalem. Och jag gjorde det här inför julgudstjänsten och jag gjorde lite likadant nu. Och det är bra då man har läst vissa saker i Bibeln flera gånger. Att man läser det på nytt och tänker att men det behövde inte hända så här. För att man har hört det här tillräckligt många gånger, så då tycker man att det är självklart. Men såklart att det var en åsna och ingenting annat. Och såklart att det var det ena och det andra. Såklart att folk sen reagerar så här. Och såklart att det var det här som hände före Jesus tog in i Jerusalem. Men det är faktiskt väldigt, skulle jag säga, till och med överraskande med de här sakerna som händer. Och jag hoppas så lite kunna öppna det idag. Och jag vill rekommendera att man kan, jag har inte gjort det inför den här, jag kanske skulle borde göra det, men har man barn i sin närhet så kan man ju diskutera eller berätta för dem för första gången och följa med lite deras reaktioner, för då brukar man få den där äkta reaktionen, men som den där förstahandsreaktionen som man kanske själv hade någon gång när man hörde för första gången och innan den blev så där invant. Yes, och intåget i Jerusalem som sagt så är fokus idag. Men jag vill börja, och det här jag vet, det är väl lite personligt intresse, att när någonting så här jättestort och synligt och omvälvande och så där öppet så att alla ser det händer, så då blir jag alltid lite så där att jaha, men vad var det som hände tidigare? Vad hände där just innan? Vad var det som ledde fram till det här? Och det kommer ganska tydligt fram här i Johannes evangeliet, så står det vad som hände dagen innan det här intåget. Så jag kommer då läsa från Johannes 12:1-8. Och jag vill påminna det här om att det som vi vet sen efter att Jesus hade tågat in och hur han bad i Getsemane och hur han förberedde lärjungarna, så han visste att nu är det inte lång tid kvar här på jorden innan korsfästelsen, att han visste det. Och jag tror att därför är det intressant att se att vad hände innan han gick in i Jerusalem och gick in i det här slutskedet. Och jag börjar läsa från vers 1 här i Johannes 12. Rubriken är Maria i Betania smörjer Jesus fötter. 6 dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sade: varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Detta sade han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sade: låt henne vara, hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. För det första så är det väldigt slående den här gemenskapen som Jesus finns i. Det som det blir den här måltiden. Det liknar hur det borde vara i en församling. Att vi har någon som tjänar i sina gåvor. Väldigt viktigt. Gör det som hon kan och som hon vet att hon kan och som behövs. Vi har den här gemenskapen. Måltiden tillsammans. Och sen har vi bokstavligen någon som har växt till liv från de döda. väldigt tydligt, och det har vi ju i församlingen. Det gamla är förgånget och någonting nytt har börjat. Och Marta då, som sagt, som tjänar både sin nästa och Jesus i det som hon gör. Och sen har vi det här som blev sen fokuset, för att, kanske för att det var så oväntat, det här med Marias översvallande gåva. En gåva som syntes i det som hon gjorde med sitt hår, med sina händer. Man märkte det eftersom det spreds den här doften i hela huset. Och dessutom så kändes det rejält säkert i hennes plånbok. Det är en årslön som man lägger på den där mängden olja. Och det är väldigt mycket pengar. Jag tar en inställning till inflation och så här, börjar räkna om något. Men jag har varit studerande och mamma led i större delen av mitt vuxenliv, känns det som. Så jag skriver alltid ner alla utgifter. Skulle jag ha en utgift som motsvarar mina inkomster på ett år, så skulle jag verkligen haja till. Det var illa nog med bilförsäkringen i den här månaden. Så det liksom kändes. Det var någonting som hon verkligen uppenbarligen ville göra, eftersom hon gjorde det och valde att satsa på det här så mycket. Och då är det frågan att varför gjorde Maria det här? Det är ju inte lika bekvämt som med Judas Iskariot. Judas Iskariot kan man säga så här att, men varför sa han så där? Läs följande vers, så står det liksom hans motiv. Men med Maria så står det inte exakt vad hennes motiv var. Men vi har en liknande händelse i Lukas kapitel 7. Jag ska inte läsa den nu, men man får gärna läsa den. Och där handlar det om en kvinna, benämnt då som en synderska. Så man kan ju tänka att hon inte var områdets mest välansedda kvinna. Som kom in, vill jag minnas, via middag och smorde Jesu fötter med olja och sina tårar. Och också torkade med sitt hår. En annan sorts olja, men också väldigt dyr. Och den här kvinnan blir också ifrågasatt. Men där var det mest fokus på att man vet inte Jesus vem det är och varifrån de där pengarna kanske kommer. Och så där, att skulle han vara en profet på riktigt, så skulle han inte tillåta det där. Att någon rör vid honom som är en sån som hon. Och här så tycker jag då att det är så fint det här hur Jesus bemöter henne. Han stoppar inte henne utan berättar en liknelse. Att det finns, om en människa får en liten skuld efterskänkt och inte behöver betala det, och vi har någon som har fått en stor skuld efterskänkt och inte behöver betala det, så vem visar då större kärlek? Vem är så att säga mer tacksam över att den inte behöver betala tillbaka? Jo, den som har en större skuld. Och där ser vi lite då hur den här personliga relationen, personliga upplevelsen av Jesus och det han gör spelar roll. Ibland så tar vi den här rollen av att nej, men det ska ju gå rättvist till, och den som har varit kristen i 2 år ska ha mera upplevelser av Jesus och vara närmare än honom än någon som har varit kristen i 2 dagar och så här, att vi vill liksom gå in och med det här rättvisa perspektivet och så här att nej, men så här ska det ju vara. Men det sätter då Jesus helt upp och ner så här att nej, men att det handlar om liksom insikten, och det handlar om liksom den här personliga relationen, det här personliga, antingen att det är efterskänkt eller uppenbarelsen om vem Jesus är och vad han har gjort. Och Maria har då varit med om att hennes bror har kommit tillbaka till livet tack vare Jesus. Så då kan vi tänka att det var säkert det här som drev henne till det. Och lika lite som Jesus tidigare hade stoppat Marta då hon ifrågasatt att varför är Maria bara vid dina fötter och tar det lugnt medan jag måste göra allt det här, så lika lite så så vad heter det, så stoppar han här Maria då hon ville uttrycka den här kärleken i den här oljan. Att när man får en uppenbarelse om vem Jesus är och vad han har gjort eller vad han vill göra, så då liksom faller de här logiska argumenten som man tyckte att Judas Iskariot kom med här. Och sen dessutom det här att gång på gång i evangelien, när någon gör någonting hjärtligt, riktigt från djupet av hjärtan, någonting som man verkligen vill göra, så då är det som att det samtidigt finns något profetiskt i det. Det är liksom någonting från Gud där, eller något tecken från Gud i det som händer. Som Jesus säger att det här är liksom min smörjelse inför begravningen. Och jag undrar då liksom om den här fick det i håret och liksom på kläderna, den där oljan. Att jag undrar om den där doften liksom följde honom, knappast for den någonstans. Om den liksom gav honom styrka i de närmaste dagarna, det är spekulationer. Men det visar så tydligt den här berättelsen att den som man tycker att har missförstått allt om Jesus, när men Jesus bryr sig inte om den där oljan, liksom kom hit med pengarna så gör vi nog med det istället. Den som blir missförstådd av andra, så den förstår Jesus och den ser han liksom rakt in i hjärtat och vet varifrån de här handlingarna kommer. Och nästa dag, det står det här i vers 12 i Johannes 12, så står det att Jesus då var på väg till Jerusalem. Men jag ska läsa från Matteus. Vi hörde där i inledningen från Johannes, nu blir det i Matteus då. Ska bli vid det i alla fall, ska bli vid dubbelt, men nu funkar det. Matteus 21, 1-11. Och rubriken är intaget i Jerusalem. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa det till dem: gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: säg till dotter Sion, se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde det som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade: Hosianna Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Jag ska ta det här först bara så att jag får det liksom sagt. Det här var inte något som jag... Det var liten, och om man pratar om det här så pratar man mest om det här att en åsna motsvarar ungefär en bil idag. Och att det är liksom ett under att folk gick med på det här att låna ut åsnan. Men efter att ha ridit i väldigt många år så ska jag säga att det är ett under att den där åsnan gick med på det där, och att det inte liksom står där och Jesus blev avkastad och åsnan sprang iväg och man såg den aldrig igen. Hästar åtminstone, det är vid en viss ålder man får rida in dem, och man börjar liksom med att försiktigt sätta armen på den och luta tyngden mot den. Sen kanske veckan senare kan man överväga att sätta på en sadel. Sen kan man liksom hänga över den där sadeln och sen liksom efter några någon månad så kanske man kan sitta upp. Och går någonting fel där så då börjar man från början för att liksom skapa upp det där förtroende på nytt. Jag tror att här ser vi något av relationen mellan det skapade och skaparen. För att det skulle helt enkelt inte ha borde gå till så här. Det här är en oinriden åsna. Åsnor har väldigt bra hörsel. Man säger att de är envisa, men oftast så är det att de blir överväldiga av det som händer och därför står stilla och vägrar röra på sig. Hästar så har en blindpunkt rakt framåt. De har också rakt bakåt, det vet jag inte om åsnorna har, men åsnorna har den där rakt framåt. Så att de är bytesdjur och ögonen är långt från varann. Och de är väldigt så där uppmärksamma på att fara, okej, jag sticker. Det är liksom flyktdjur. Men den här åsnan då går på, folk skriker, folk ropar hosianna. Det är mycket folk, folk kommer nära, det går någon framför, det går någon bakom. Och sen dessutom folk lägger saker där framför, lägger mantlar, lägger palmblad, just precis där den där blinda fläcken är. Det är helt otroligt att ingenting hände. Så det liksom finns någonting i det här, någonting övernaturligt i att den där åsnan liksom visste vilken uppgift den gick in i och vilken dens roll i den här berättelsen var. Så den här samma logiken som säger att Marias offer var ologiskt och slöseri med pengar, så säger liksom att välj någonting som nu någon har ridit på förut. Och helst av allt, då du ska gå in i stan nu som en kung, välj någonting ståtligt. Om du dessutom ska befria oss, om du ska bli den som härskar nu, så kom inte med en åsna som symboliserar fred. Kom med en häst som symboliserar att det finns status, det finns makt. Det är liksom krigsdjuren nummer ett, det är hästen, det är inte åsnan. Men vi har en herre som kommer in med en ridande på en åsna i ödmjukhet. Inte ståtligt utan ödmjukt. Bokstavligt talat också ödmjukt. Åsnor är låga djur och han är ungefär i ansiktshöjd med folkskaran. Och jag tycker att det finns någonting av den som Jesus är där också. Att han, inte ens när han rider in i Jerusalem så ser han ner på människor. Utan han är på samma ansiktshöjd med dem. Och åsnan så symboliserar dessutom det här att man kommer med fred. Dessutom i Gamla testamentet var det flera gånger så här att om man inte visste hur den relationen var med den som man var på väg till. Till exempel Jakob och Esau blev ju till fiender. Jakob måste fly från sin bror. Men sen då han kom tillbaka så skickade han först en åsna som var lastad med gåvor. Och offer gåvor till honom för att blidka och visa att jag är på väg, men att du kan, om du är lite behärska dig och inte döda mig, så kan du liksom få ut någonting av det här, så att säga. Att jag kommer med fred och här är liksom någonting för att försonas med dig. Men det här visar igen det här att Jesus kom så att säga som ett offer för oss, för våra synder, då han gick in där. Och dessutom så ser vi här i den här berättelsen att den här folkskaran var väldigt stor. Hela stan kom i rörelse. Jag kommer från en liten stad och jag vet hur sällsynt det är. Det är typ det var någon kunglighet från Sverige som hälsade på. För att vi hade staden fyllt 350 år. Så då liksom fanns hela stan på gatan mer eller mindre. Och det här var något liknande och mycket större stad. Och det var dessutom ställe där man skulle vara på påsken, det här Jerusalem. Det kom folk från olika ställen och alla ville komma ut och alla ville se. Och alla ville så att säga det här utropa och uttrycka egentligen sin förväntan på Jesus och hur glad man var att nu kommer den här förändringen som vi har väntat på. Och var det här som nu var den här nya tiden, var det nu som den här friheten för dem skulle börja, som skulle börja. Och det här som de säger här i vers 9, Hosianna. Vi ska läsa det. Det kommer från faktiskt en av de här just påsksalmerna, psalm 118. Jag ska läsa några verser därifrån. Så 118 och sen 21-26. Ja, det såg lite märkligt ut när jag var på 119. Yes, 118 och sen verserna 21-26. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Herre, hjälp oss. Herre, ge framgång. Välsignade den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Här står det inte Hosianna, men Hosianna på hebreiska. Så det är början av vers 25. Herre, hjälp oss. Och det här kunde man ropa ut till en kung, eller som i det här fallet, man kunde också ropa ut det till Gud. Så oavsett liksom vilket så att säga, vad ens intention var, vad man tänkte att Jesus var, så använde man rätt ord här. Och förstås så är han både en kung och också Gud. Och den här egentliga sanningen om vem Jesus var och vad hans uppdrag var, vad som skulle hända, så det var inte egentligen uppenbart. Eftersom också hans lärjungar sen blev överraskade då Jesus fängslades och sa att nej, det kommer inte att hända. Och sa nej till en massa andra saker som hände i alla fall. Nu ska jag inte förstå stämningen här. Vissa har gåvan att vara naturligt positiva, andra har inte en gåvan utan måste jobba på den medvetet istället. Palmsöndagen, det var en underbar dag. Det fanns den här glada, uppslutna stämningen över att här finns en räddare. Här fanns liksom Jesus som nu kommer och ska han kanske till och med bli den nya regenten. Vi har sett honom då han fixar mat till hur många människor som helst på ingenting. Vi har sett honom och hört hur han har hela, vilken kung han ska bli för oss bara här och nu. Tänk vad fantastiskt det ska vara. Men sen var det någon som hände som gjorde att liksom, först fanns det en grupp som välkomnade honom. Senare så fanns det en grupp med människor där i ungefär samma ställe som gick från den där öppna, välkomnande, uppsluppna stämningen till att senare, några dagar senare, be om att få, nej, vi vill inte ha Jesus, vi vill att Barabbas ska bli fri istället. Att vi vill att han ska frias. Och var det för att man hoppades på någonting och man hade en bild av Jesus som sen gick i kras och man tappade hoppet? Och det här är inte, alltså det är ju djupt mänskligt det här. Och det är saker som vi liksom kanske upplever under vår vandring, att det fanns något som jag ville, det fanns något som jag bad om, men jag fick inte. Men ibland här och nu så kan man, som nu då vi ser tillbaka och läser påskberättelsen i sin helhet, så är man sådär att nej men förstås, och nej men förstås så blev det otroligt mycket bättre tack vare att det gick som det gick. Men det perspektivet fanns inte då, och det perspektivet kanske vi saknar ibland i vårt liv, åtminstone jag har gjort det ibland. Och då vill jag bara säga det att det så att säga, jag tror och jag har upplevt det i mitt liv, att det finns liksom med i Guds beräkning, att han vet, han känner oss bättre än oss själva. Och han vet det här, och det är ingenting man behöver vara rädd för. Det här att och när jag hoppades på det här och sen gav jag upp hoppet och nu är Gud dessutom arg på mig, det är han inte. Utan han vill så att säga ta det från början, kanske ta några steg tillbaka och bygga upp det här förtroende igen. Så palmsöndagen, otroligt stor glädje. Och det får vi ha i våra liv. Och är man liksom glad över någonting, så uttryck det för allt i världen. För dig själv, om inte annat, om du upplever att den här kulturen inte riktigt begränsar dig för mycket, så för dig själv i ord eller på annat sätt. Det finns plats för glädje i livet med Gud. Och det finns plats för annat i livet med Gud. Det vill jag bara säga. Och som vanligt så är det här att det finns ett sånt djup i Guds ord. Och det finns en sån möjlighet att spegla sig själv och se sig själv i det här djupt mänskliga som uttrycks i Bibeln. Jag har alltid svårt med predikanter som är liksom så här att ja, och tänk, den här stora gudsmannen kunde göra så. Hur kunde det gå till? Och man är så där att oj, du förstår inte hur det kunde gå till. Oj, jag hoppas att du lär dig det på ett vist och lugnt och begränsat sätt. För att vi har alla den här mänskliga naturen i oss. Och vi alla har våra stunder och vi är de som behöver upprättas och komma tillbaka i den här palmsöndagens glädje. Med liksom nytt perspektiv. Och det som jag önskar att ni kommer ihåg efter den här predikan, så det är det att än en gång så får jag konstatera att någonting av det vackraste som jag vet och som jag ser i evangeliet, så är det här för hur Jesus verkligen möter människor. Jag menar, barn kommer springande till honom, då är det han liksom, då är det så att säga någonting som står rätt till, om barn så där av sig själv känner på sig att här är någonting speciellt. Och också de här gångerna då det finns det här så att säga grupptryck, eller alla andra tycker att ologiskt, fel, så här borde man inte göra, men Jesus ibland eller Jesus i alla fall beter sig och upprättar upprättar och dessutom tillrättavisar de som man kanske tycker att så där av sig själv att ha rätt, men de gör inte av rent hjärta, så därför finns det den här tillrättavisningen. Och vi ser också hur Jesus sätter en hel stad i rörelse. Och jag vill bara säga det, att märker du det här mötet med Jesus som finns i andra, så då får man liksom släpp det här att nej, men det här borde inte hända ännu för dig, eller varför uttrycker det så här mycket kärlek till Jesus, det är ju ologiskt, utan då får vi bara stämma in i den här jubelsången. Och när du själv upplever den här glädjen, den här stora glädjen över Jesus, så att du märker hur han kommer in i ditt liv på ett nytt sätt eller så där, inom nya områden, så håll inte tillbaka med den här glädjen, uttryck den. Ursäkta nu för de här introverta tipsen, men för dig själv, stilla i tal, text, sång eller samtal med Gud, alltså bön. Någon som är extrovert kan säkert komma på bättre sätt för sig själva att göra det. Sorry, jag är nu inte den här människan som ropar från hustaken. Och då har jag den här frågan att hur är det som just vi gör när vi välkomnar Jesus? Att vad är just vårt sätt att följa honom? Och på vilket sätt kan vi göra det tillsammans med varandra, som de gjorde där dagen innan då de hade den där måltiden för Jesus? På vilket sätt kan vi samlas och ha Jesus mitt ibland oss och ära honom, att han får vara i centrum? Och hur gör man det dessutom i sanning, så att man vågar se det som just Jesus vill uppenbara för oss här och nu. Och det är liksom fakta att palmsöndagen är ett exempel på hur det kan svänga, och det kan svänga väldigt snabbt. Här är det liksom från högt till lågt, men det kan svänga väldigt snabbt från lågt till högt. Och det är att, så att säga, ha sina egna utmaningar att hålla fokus på Gud i det. Och då får man komma ihåg att vi får faktiskt våga tro att Gud är med oss både i höjden och i dalen, då det går fantastiskt och då man inte riktigt förstår. Och den som man trodde att Jesus var, så verkar det som att det inte alls var så. Man känner sig lite vilsen. Men vi får lita på att Gud är trofast, och han är trofast i våra liv. Han är trofast både i lidande och i glädjen som vi kan möta här. Och dessutom väl förtrogen med hur det kan vara att möta det här. Så i allt det vi gör så får vi möta Jesus. Och gärna då man försöker hitta något i stil med det här dagen innan palmsöndagen, då man så där på ett naturligt sätt får ha Jesus centrum, på ett naturligt sätt får tjäna honom, fokusera på honom och bara liksom ha det bra tillsammans med Jesus i centrum.